sista utrop för Golfresepoddens kommande avsnitt. Vi söker Johan Kullenberg och Anders Pettersson. Vänligen vi är till studion omedelbart.
Hej kära poddlyssnare. Nu är det dags för ett nytt avsnitt av Golfresepodden.
Hej allihopa.
Vi sitter som vanligt i Stockholm och spelar in. Golfresepodden är en ungefärlig timmes nörderi och småputtrigt prat om något golfresmål eller någon golfturismföreteelse. Jag heter Anders Pettersson och jobbar på Golf Placir och Autobahns resebyrå tillsammans med Johan Kullenberg.
Det är också vår sponsor.
Det är våra sponsorer, precis. Vi har ibland med oss en gäst, det har vi idag. Det är väldigt trevligt att få välkomna Peter Brovall.
Tack för det.
Du fyller också en viss funktion på Golf Placir och Autobahns.
Ja, vi är kollegor.
Ja, precis. Vad har du för roll?
Jag är vd på Golf Placir.
Du är vd. Det här är alltså vår chef, så nu får vi försöka kamma till oss lite, Johan och jag, och göra det här. Aningen som är seriöst.
Vi får vara lite seriösa den här gången. Ja.
Du har varit med förut, Peter.
Ja, jag var med när vi pratade om golf norr om Lissabon.
Ja, just det.
Jag menar att programmet hette.
Ja.
Trevligt med ett litet inslag, ja.
Lite prairie och lite sånt, va?
Ja,
lite tror jag, surf,
jag tror jag. Ja, det var faktiskt lite surfinslag och lite att göra runt golfen.
Ja, just det. Ja, det var trevligt.
Vågar man fråga om hur många nedladdningar det programmet hade?
Ja,
med tanke på att det har tagit lite tid innan jag kommer tillbaka.
Prairie eller inte prairie, strax norr om Lissabon tror jag det heter, är ju som många andra väldigt populärt.
Ja.
Alltså det, jag tror jag har en... Men du, hur många tusen nedladdningar du har? Så att du har inte gjort bort dig.
Nej.
Då hade vi inte tagit med dig igen.
Nej. Det är däremot, man kan inte bara kliva in här, utan man måste liksom på något sätt ha sitt berättigande. Och idag ska vi prata om Costa del Sol och kanske framförallt delen av Costa del Sol mellan, lätt att säga, Malaga och Estepona Marbella, den sträckan. Och då tyckte vi det var lämpligt att du får komma tillbaka.
Mm.
Varför då?
Ja, vi har ju sedan några år faktiskt haft möjlighet att tillbringa lite tid där nere.
Ja.
Vi har ett litet deltidsboende.
Härligt.
Och vi går väl in på fjärde året nu.
Mm.
Så att det har blivit några vänder ner till Malaga-området. Men det slog mig faktiskt när jag tänkte efter att man borde kanske ha sett lite mer.
Ja.
Det är ganska intressant det där. För jag har landställe på Gotland.
Ja.
Längst ner på södra Gotland. Jag lämnar aldrig södra Gotland. Jag har varit på Fårö två gånger, tror jag, på 16 år, eller det kan vara 20 år.
Men du lämnar väl ändå urbanisationen någon gång emellanåt, får vi hoppas.
Ja, fast jag måste nog väl och säga att när jag förberedde mig lite grann inför det här programmet så blev jag lite besviken på mig själv.
Ja, okay.
Att jag faktiskt kanske borde ha sett lite mer än vad jag gjort.
Ja.
Nu har vi haft möjlighet att se en hel del ändå, men när man väl åker ner kanske för en weekend och så blir det ju ofta att man njuter lite av området där man är.
Men du åker rätt ofta, tycker du? Pendlar och
försöker jag det. Jag har ju fru och grabb på vinterhalvåret nere i Spanien.
Som de är där,
lite deltids. Så jag åker fram och tillbaka.
Ja, det låter härligt.
Man kan ju säga att din son är väl en ganska duktig golfspelare, så att han, det är en ganska stor anledning till att han är där nere.
Det är faktiskt anledningen till att han är där. Vi köpte i boendet i samband med att vi faktiskt planerade själva att vara lite mer där över tid kanske.
Ja, ja.
Sen råkade det bli så att grabben han satsade på golfen och då är det blivit en ganska fin vinterbas.
Från det låter helt härligt. Johan, du brukar inleda med en faktakoll. Nu är det ju Spanien som land. Om du kan hålla nere den här spanska historiken en aning, så försöka vara lite mer Costa del Sol-mässigt, så hade det varit bra.
Kan vi göra så att de som vill ha mer faktakoll kan ju lyssna på andra spanska avsnitt.
Ja.
Själva kusten Costa del Sol är ju lite speciell. Det är lite som Rivieran. Det är lite oklart var den börjar och var den slutar. Jag har fått den till att den är cirka 16 mil lång. Att den börjar vid Nerja. Och i öster till Manilva i väster.
Mm.
Sen är det många som säger, nej men vi räknar in Cadiz-området och alltihopa. Och då pratar vi kanske en 30 mil. Lite oklart varför man räknar med det.
Nej, det verkar helt fel. Den tar definitivt slut neråt Manilva någonstans.
Någonstans, ja. det är ett väldigt stort turistområde där. Det är väldigt många, framförallt utländska turister som har bosatt sig här nere. Själva staden Malaga är då centrum. har dryga lite över en halv miljon invånare, är faktiskt Spaniens sjätte största stad och är också den största sydliga staden i Europa. Och hela den här regionen lever mycket på solen och det är ju över 300 soldagar per år. Och, det finns en del kändisar som är födda här. Den största kändisen är ju Picasso. En annan kändis är Banderas, Antonio Banderas, som är då en relativt känd spansk skådespelare som har gjort en hel del B-filmer. Men nu har han börjat göra rätt bra filmer på äldre dagar. Han var med i Pedro Almodovars Smärta och ära och gjorde faktiskt en jättefin rollinsats där. Om man nu vill se en bra spansk film. Om vi tittar på Andalusien som Costa del Sol ligger i, så är det en av de största regionerna, eller näst största regionen i Spanien. Och har en 8 miljoner invånare. Huvudstaden är inte Malaga då, som man kanske skulle kunna tro, utan det är Sevilla då, som ligger mot den portugisiska, eller in i landet, men mer mot Portugal då. De har ett eget fotbollslag, det kan jag googla fram. Det verkar inte vara erkänt av varken FIFA eller UEFA, men det finns det.
Andalusiens fotbollslag?
Landslag. Vi kanske inte ska gå in på den, nu tänkte jag att vi går in på golfen istället. Det finns en 127 golfbanor i Andalusien och tittar man på området längs vad man ska säga, Costa del Sol, så är de bäst rankade banorna ligger väldigt tätt intill varandra. Det är i Sotte Grande där både Valderrama är rankad etta i Spanien och är med på 100-listan över de bästa banorna i hela världen. Sotte Grande är rankad trea, Finca Cortesin är rankad femma. Men sen blir det lite sämre faktiskt. Jag menar, La Reserva är en bra bana, Las Brisas är en bra bana, absolut. Men sen så börjar man komma upp där till ranking 26 i Spanien när man är på San Roque och liknande. Så att även om det här är kanske det område som är mest känt för golf i Spanien, så en hel, och de har säkert 50 av de 100 bästa banorna, så är det lite övre kategorin som många ligger. Det är ett toppskikt och så sen är det den högre kategorin. Och däremellan är det väldigt mycket Madrid faktiskt. Madrid har ett gäng bra banor.
Det är väl nästan lite utmärkande för Costa del Sol att det finns ju några som är lite sådär alldagliga, men antingen är det bra eller också är det inte, ska inte säga så, men antingen så kan det vara välbyggt eller också så har man byggt ganska mycket banor i väldigt kuperad terräng som gör att de får lite udda karaktär och inte hamna speciellt högt på ranking, för det kanske blir lite väl kort och knixigt och kuperat och sådär. Så
jag tror att det är precis det som utmärker regionen. Man kan ganska tydligt se vilka banor som byggdes när det fanns plats. Och det blir väldigt olika karaktär på banorna i området.
Några kanske inte borde ha byggts egentligen, om man ska vara helt ärlig.
Nej. Den äldsta banan är i alla fall Malaga Golf Club då, och den byggdes redan 1926.
Då måste jag fråga, är det Parador?
Ja,
det är Parador.
Det är Parador, ja. I Malaga, precis.
Ja, det visste inte jag. Jag har inte själv spelat den, men den byggdes ut 1960 till 18 hål.
Den skiljer sig ju extremt mycket från övriga banor på kusten. Den är helt platt under inflygningen till flygfältet. Okay. Och har flera hål som går längs med havet utan att... Alltså, går hela vägen ner längs med havet utan att bli speciellt dramatiskt. Utan lite...
Underskattad skulle jag vilja säga. Den är... många känner den för att man har sett den när man flyger in. Och man tycker inte att den ser mycket ut för världen. Nej. Men när man väl tar sig ner dit så får man uppleva en klassisk spansk Spanish Open-bana.
Väldigt naturlig i sin layout. Den är liksom utlagd så som naturen ser ut där nere.
Antal golfare i Spanien. Nu vet jag att vi här har vi säkert diskuterat i något annat Spanien-avsnitt. Men jag fick fram en del färska siffror. Och de hade 2010 så hade de 338 000 golfare. Och nu är de nere i 270 000. Så det är en ganska stor minskning. Sverige hade då motsvarande 512 000 och nu nere på 461. Så att man kan se ett tydligt trend att antalet golfare minskar. När det gäller antalet golfklubbar så har Sverige minskat betydligt mer än vad Spanien har gjort. Men det kanske siffrorna ljuger lite. Sverige hade 456 och har nu 440. Spanien har 349 och hade då 345 vid samma tidperiod då. Så de har faktiskt ökat, men de har haft 351. Men, så det är några banor som har försvunnit. Sen tror jag i Spanien att det är en hel del banor som har försvunnit. Men det har också byggts en del nya.
Ja, det byggs ju mycket mer golfbanor i Spanien än det gör i Sverige. Sverige är ju ganska stil. Det byggs om lite här och där, men det är inte jättemycket nya projekt.
Nej, verkligen inte. Den stora svenskbanan är ju egentligen, det kanske du vet bättre, men jag inbillar mig att Los Naranjos, som har haft svenska ägarintressen, bland annat den här Percy, vad heter han?
Percy Nilsson.
Percy Nilsson, ja. Mm. Och jag har haft en svensk struktur bakom, och där man utan problem har kunnat fått köttbullar till lunch, kan jag tänka mig.
Om, det är nog ett understatement. Jag tror att om det är någon bana någon kan nämna, oavsett om man inte är så bevandrad i området, så är det nog Los Naranjos. Mm. De har ju verkligen gjort ett starkt intryck. Mm. Och det är också för övrigt en väldigt trevlig upplevelse att spela och äta.
Mm. Jag gillar banan. Jag tycker den är jättetrevlig.
Två olika karaktärer på slingorna.
Det är några hål där på slutet, tror jag, som går lite fram och tillbaka. Va? Eller blandar ihop det nu?
Men att jämföra med några av de andra banorna som man kan vara lite skeptisk till, så är den här väldigt bra.
Alltså, fin golfbana. Mm.
Mycket bra. Alltihopa.
Trevligt ställe. Alltid varit.
Tittar man lite på sevärdheter och släpper golfen där lite, så Granada, Alhambra där, det är väl kanske 1,5 timme från Malaga, skulle jag kunna tänka mig. Och det är ju den stora sevärdheten i regionen.
Nu en vet, av Europas absolut mest välbesökta. Ja. Hörde jag sist jag var där.
Annars så är Ronda, den här tjuvfäktningsstaden, ligger ju väldigt vackert, som i en bergsskrev, eller vad ska man säga. Den har i alla fall
också ett väldigt lättillgängligt, vad ska jag säga, dagstur, eller bara åka upp för en längre lunch, så ligger ju Ronda strategiskt bra.
Ja, man kan ju faktiskt åka skidor i Spanien. Mm. Och man kan inte, det är inte bara här man kan göra det.
Nej, det finns ju ganska
Pyrenéerna har ganska bra skidåkning. Mm. Och Sierra Nevada, som bergen heter, har ju inte alltid snö, om jag förstår det rätt, men det kan snöa rätt ordentligt.
Jo, de har alltid snö, fast inte hela vintern kanske. Nej. Men det är öppet varje, det ligger så pass högt så att det är ju snö varje vinter. Mm. Men det kan vara lite komsa fram när det är jul- och nyårshelgen, men det är öppet nu liksom. Mm. Och är tillräckligt modern skidort för att ha konstsnö och hela det här paketet när det behövs.
Mm. Jag tror att det är en av de platserna som det är en riktig hype runt Sierra Nevada nu. Mm, okay. Det byggs och det är en hel del nya hotell, lite boutiquehotell, och många som kommer därifrån blir väldigt överraskade, för det är faktiskt en högalpin miljö. Mm. Jag tror högsta åkpunkten är någonstans runt 3300 meter.
Ja, ja. Det är högt alltså.
Ja, det är jättehögt. Ja, absolut. Ja.
Jag landade ju i Malaga för en vecka sedan ungefär. Och då det är väl, jag ska inte överdriva om man säger att vi kanske hade uppemot en 10 skidpaket på våran flight. Mm. Så att, och det är inte ofta. Man brukar se två möjligtvis.
Konkurrensmedlemmar.
Ja, precis. Så att,
man brukar se fantastiskt mycket golfbägar i alla fall.
Ja, det är sant.
Det finns den här lilla staden Närsa.
Närsa, ja.
Där finns det ju ett grottsystem som ska tydligen vara rätt fint. Jag har faktiskt inte själv varit där. Jag vet inte om någon av er har varit där.
Jag har varit där inne. Ja. Det är imponerande.
Sen själva byn var väldigt, väldigt charmig.
Mm.
Eller stadby, jag vet inte hur man definierar den.
Den är sådär puttenuttigt turistiskt perfekt. Mm. Den har en liten, mitt i Närsa ligger något som heter Balkon de Europa, tror de kallar det, va? Det går ut, om man tänker det är en sån här strandpromenad, ni vet, en sån här marmorbelagd eller stenbelagd, så går den ut 100 meter rakt ut mitt i centrum. Så det blir sådär att här, nu vet man att man är i centrum, och därifrån så strålar det sig ut som en liten snöflinga, ett antal små gågator. Mycket utsevningar, väldigt, väldigt lättillgänglig. Och tillräckligt långt från centrala Costa del Sol för att ha ett lite annat prisnivå. Mm. Om du går och checkar en tapasluns i Närsa så kommer du undan billigare än du gör i Marbella. Mm. Så
att, jag tror att det är en hel del svenska där också.
Mycket svenska. Mm. Mycket svenska.
Går vi in på mat, så vi har ju haft ett avsnitt om Costa de la Luz som inte ligger så långt därifrån. Så att det, själva maten i sig är ju ganska lik. Det är mycket tapas. Det är väldigt mycket av de här... du är rätt bra på de här olika guppifiskarna.
Bra, jag äter dem. Tycker ja. De är goda. De här som man stoppar hela fisken i munnen och krasar lite grann.
Jag lärde mig nu nyligen utav någon att sardiner, de ska man undvika om månaden innehåller bokstaven R.
Okej.
Okay. Så att det är ju någonting som man äter mer på sommarhalvåret då.
Ja.
De flesta månader utan R ligger på sommaren.
Sardiner ska ju grillas på stranden. Det är ju det som är hela grejen med dem. Så det stämmer rätt bra överens.
Fast man är lite ovan nu för tiden att det finns, förutom då musslor, de har väl också något så här...
Ett gammalt husmorstips som de har sagt där.
Det är som ärtsoppa, fast tvärtom. De ska man bara äta i månaden med, va?
Där är de här regionerna ganska lika. Man har också den här
gazpachon.
Och även ajo blanco som är den vita motsvarigheten till en kall soppa då, som är mer baserad på mandlar och vitlök.
Om man pratar mat, då känns det nästan som man får slå ett slag för den mat man kan köpa på supermarkets, på Mercadona. Det är ju fantastiskt att gå och handla.
Mm. Får man alltså fiskdisken på en schysst Mercadona är ju som vilken saluhall som helst.
Ja, verkligen. Det är som små saluhallar, och jag tror väldigt många som har självcatering så att man kan laga mat själv har ju en möjlighet att handla otroligt fina råvaror till väldigt, väldigt bra priser.
Och det är det som är lite intressant, för priserna är betydligt lägre i Spanien jämfört med Sverige när man kommer till en supermercado. Så uppfattar jag det i alla fall.
Absolut.
Min mor är ju numera väldigt, väldigt gammal, men hon bodde ju länge i Spanien. Hon pratar ju fortfarande om hur billigt det var med apelsiner och frukt och alla grönsaker, och att man ledigt skulle kunna leva som vegetarian där, med tanke på hur hög kvalitet det är på råvarorna. Det finns också en dryck då, som vi brukar ta upp någon dryck, och den här är väl lite, den här, jag vet inte om man dricker den där längre, men sangria.
Jag gör det.
Du gör det?
Ja, på sommaren, om det är riktigt, riktigt varmt, om man inte vet exakt vad man vill ha vid kvart över fem efter stranden, då tycker jag en kanna sangria kan vara perfekt.
Alltså jag har ju dålig koll på sangria egentligen, men och jag visste bland annat inte att man skulle blanda i konjak i sangrian.
Nej.
Jag trodde att det var vin, sockerdricka, lite frukt, lite socker, lite...
Det är nog så de flesta ser ut.
Ja. Det finns lika många. Min hemmagjorda sangria, som jag för övrigt är väldigt, väldigt nöjd med,
okay,
då är det extremt mycket citrus, alltså apelsin och citroner, lime, mycket, mycket, mycket. Och så är det väldigt lite sockerdricka, utan det är rött vin, det är vanligt bubbelvatten och Cointreau.
Okej.
Okay. Ja. Så där, då har vi något att se fram emot. Ja.
Någonting man kan säga om sangrian är att, nu ska jag inte säga att jag är experten här, men jag vet inte om du känner igen det, Peter. Det känns som att det trendiga i sangria-världen nu har blivit sangria de cava.
Mm. Det får jag nog hålla med om. Och jag nog säger att du vänder till mig som expert. men det håller jag med om. Och jag tror att det är... sangrian har fått en liten revival, skulle jag säga. Jag tycker man ser fler och fler av de beställningarna som kommer in. Just för att det är uppfriskande, det är läskande... Och
just att man kan få kanske tre olika sorter. Du kan få sangria på sättet A eller sättet B, eller då de cava som alltså är gjord på mousserande vin. Mm. Så att
till och med
spaningen
lite
är rätt, Johan. Det är på väg tillbaka.
Det är tillbaka. Jag tänkte att vi skulle gå in på golfbanorna nu, men innan vi gör det, så när vi nu har en gäst som delvis bor där nere, så undrar man lite, vilken bana spelar du själv på?
Vi spelar mestadels på banorna som ligger kopplade till Via Padierna, och det är två banor som är lite olika. Den ena heter Los Flamingos, som skulle kunna klassificeras som en ganska klassisk, traditionell trevlig golfbana i trevlig miljö. Och så finns det en bana som heter Alfierini, och den är då, skulle jag säga, lite tuffare. Det är inte så många som hamnar på den faktiskt, för den är inte så känd.
Nej, jag känner inte igen den alls.
Nej, men den är väl värt ett besök, och som alltid tycker jag många gånger så kan man bara ge rekommendation att spela den kortare än vad man tror. Mm. För många har en tendens att kliva upp till gula kloten och börja spela, men då är man inför en liten utmaning på den banan.
Det är väl lite raviner, nästan lite wasteland desert feeling.
Lite så. Den går ju nämligen ett område som där man faktiskt efter några hål inte har någon bebyggelse eller någon biltrafik eller någonting, utan den är väldigt, väldigt trevlig på det sättet. Men många hålen, ganska så långa, sluttar lite uppför och lite upphöjda griner. Så det blir alltid lite längre än vad man tror kvar. Och så lite vind på det.
Men en trevlig miljö. Raviner också, antar jag.
Finns lite raviner att slå bort bollar i. Men då kan man köpa tillbaka vid staketet dagen efter sen.
Okay. Det där har man varit med om när man har sponsrat
en hel
by.
Jag kan ta en påse sådana logobollar, golfplatser, please. Por favor.
Vi ska prata om tre olika anläggningar idag. Och det är Rio Real, det är La Cala och Michas. Mm. Jag tänkte att vi börjar med Rio Real.
Okej. Okay.
Jag vet inte varför jag tycker att vi ska börja med den, men vi kör på. Och när jag var där så blev jag egentligen var jag där för att titta på kombinationen med hotellet. Och jag blev rätt imponerad av hotellet, för det är ett litet, alltså det är ingen riktig golfplatsdestination i den bemärkelsen, för det är inget stort hotell.
Det är litet och charmigt och personligt och lite
och
smålysigt.
Väldigt stora rum.
På Rio Real?
Ja. Det var min minnesbild, att det var väldigt stora rum.
Ja, det är mycket möjligt.
Nästan lite så här, just när det blir så här lite boutiquehotell så kan det ju helt plötsligt så har de som gått bananas på storleken. Och här kändes det som att i förhållande till byggnaden som helhet så var det väldigt stora rum.
Mm. Jag undrar om inte det möjligtvis var så att man kanske hade något annat i tanken när man byggde det. Mm. Att det var större lägenheter eller någonting. För jag har också den, nu har jag bara varit och tittat och kikat runt där. Men jag vill också minnas att det är generöst med utrymme. Mm.
Det känns lite grann som hemma möblemang. Det känns lite som att gå in i ett vardagsrum när man börjar receptionen.
Allmänytorna känns absolut.
Ja, här är biblioteket. Och vem bor här? Vem är jag hemma hos nu? Mm. På ett positivt sätt.
Ja, verkligen på ett positivt. Och klubbhuset precis i anslutning. Mm. Så att det är en ganska bra enhet. Själva banan är ritad av Xavier Arana. Det kanske inte var ett perfekt uttal, men det är en ganska känd spansk arkitekt som också har ritat då El Saler, som är ligger utanför Valencia, som alltid brukar vara rankad bland de 3-4 bästa banorna i Spanien. Lite, jag kan ibland tycka att den kanske inte är riktigt bland de 3-4 bästa, men det är en väldigt bra bana.
Den skiljer sig från de andra på den listan. Den är ju inte alls så väl sminkad som Valderrama och Sotogrande fick jag kortes in, utan den är ju lite mer hardcore pang på golf. Jag gillar den jättemycket.
Det är en jättefin bana. Så att det här är ingen dålig arkitekt alls. Och han har väl haft lite, den är ju lite inklämd, får man väl lov att säga, på själva banan. Så att det har inte varit någon jätteyta som man haft till förfogande när han ritat banan. Så att den är ju väldigt smart ritad. För banan i sig, det är inte så att man känner att oj vad det var tajt här.
Nej, det är väl, måste man nog säga, bland det bäst planerade ytan man har spelat på. Ja. Jag tycker att det är ju en väldigt fin bit mark han har fått till sitt förfogande. Men har verkligen lyckats göra någonting oerhört bra av det. Och det måste jag hålla med, för de här träkorridorerna och lite som man spelar i, lite så här Barsebäckskänsla på sina håll, plus att man faktiskt är nere vid havet och vänder.
Mm. Det skulle kunna ha blivit fram och tillbaka, men det gör inte det, utan man får en karaktär hela vägen.
Det går här, Rio, den heter väl kanske Rio Real floden eller jag vet inte vad den kan heta.
Ja, det är helt orimligt.
Den är ju där och stökar lite hela tiden. Men just det här att man kommer ner till havet, för det får man väl lov att säga någonstans, att på solkusten så är det inte så många banor där man verkligen kommer ner till havet.
Nej.
Det är ju snarare en ovanlighet att man gör det. Här har man ju, man vänder ju visserligen bara, men man är ändå nere. Mm.
Ja, det är lite kul och det är två fina hål som man spelar ner mot och kanske framförallt tillbaka upp från, från havet.
Den öppnade 1965, så det är ingen hypermodern bana på så sätt. Och det, man kan ibland, eller nu spelar jag den relativt nyligen, man kan få den här känslan av att träden kanske på vissa hål har som tagit över lite grann. När man planterar dem för 1965 så tänkte man inte på att de skulle bli så yviga. För det blir lite trångt på en del ställen på grund av det, tycker jag.
Och att det skulle komma golfare med lite vinglig bollstart.
Ja. På tal om vinglig bollstart på Rio Real, jag spelade den sist för 3 år sedan eller något sånt där. Helt oplanerat. Jag var ute och åkte och fick en övernattning där för att jag kunde klämma in det och vi skulle titta på det. Och går ut och spelar och har då, som ni båda två väl känner till, en lite vinglig bollstart emellanåt. Så man drar lite rejäl fade, eller slice om man ska tala klarspråk, så kan man ju liksom ändå glida igenom träden mot nästa bana. Jag gjorde det 2 gånger. Och det var en ensam spelare som gick, som jag sneglade mot och tyckte den där svingen känns otroligt bekant. Och så låg det och gnagde i bak och sen till slut möts man ju. Och mycket riktigt så var det en bekant sving. Då hade jag nästan träffat min före detta kollega Jens Grafström 2 gånger. Han hade också känt igen det. Så de jävla bananslicearna, det måste vara Pettersson. Så vi kände igen varandra på vårt golfspel. Numera branschkollega på AK Golf. Slutade med en sen lunch som övergick i en tidig middag.
Väldigt trevligt. Det lönas ju snett.
Ja, precis. Väldigt trevligt.
Ja, men det är ofta trevligt just den här sena lunchen som sen blir middag.
Ja, precis.
Då vet man att konversationen är igång igen. Jag bodde faktiskt inte på själva golfhotellet då, eller vad ska jag säga, utan jag bodde på, vilket jag tror är Los Monteros, som är hotellet uppe på berget.
På andra sidan motorvägen.
Ja, på andra sidan motorvägen, som egentligen var ett ganska glassigt hotell när det byggdes. Och det var mycket därför som man byggde golfbanan också, för att det skulle vara någonting som gjorde hotellet ännu glassigare. Det är ju då byggt typ på 60-talet, så att det har ju några år på nacken och kanske inte... Jag har faktiskt svårt att avgöra om det fortfarande håller en hög femstjärnig standard och är ett jetset hotell. Men absolut trevligt hotell. Och det som var egentligen trevligast när jag var där, eller det kanske inte var det som var trevligast, men det var det som var lite unikt, att norska, jag vet inte om det var norska tjejplanet eller något liknande. Det fanns något sånt i Sverige som Gry Forssell hade. Och det här var den motsvarigheten. De bodde allihopa på mitt hotell. Och i och med att det här var lite off-season så var det bara jag och 200 norska tjejer på hela hotellet i princip.
Vill du utveckla det där?
Ja, jag kan faktiskt göra det. Ja. För det skulle ju kunna låta som att det här verkar jättemysigt och jättetrevligt.
Eller att du hade planerat det.
Nej, det hade inte gjort. Nej, och jag hade ingen avsikt att planera någonting annat heller. Men det som blev intressant var att jag blev lite som, nej, han finns inte.
Du blev paria.
Ja, någonstans så blev det. Det var ingen som pratade med mig. Jag tänkte så här, nej, oj, 200 tjejer. Det är hela baren är full. Någon måste komma fram och prata med mig. Ingen gjorde det. Nej, och så helt plötsligt försvann allihopa. Och då stod jag där. Okej, det var ju lyckat.
Ja. Så kan det vara, Johan. Det kan ha med din attraktionskraft att göra också. Tänk på det.
Det kan det absolut göra. Eller jag kanske utstrålar det. Noll intresse. Ja. Ibland kan jag ju se lite sur ut.
Ja, det får man ändå säga om man liksom skrämmer iväg ett helt flygplan.
Ja, det var bra gjort.
Om man inte lyckas konversera med någon av 200 tjejer när man är ensam en kille, då har man inte lyckats riktigt.
Nej, det är sant. Los Monteros var väldigt flashigt en gång i tiden. Jag vill minnas när vi sålde golfresor till Costa del Sol för 25 år sedan, kanske 30. Då var det Torre Quebrada med och Casinohotellet. Och så ett snett upp från det var Los Monteros med Rio Real. Det var riktigt bra. Och sen var toppen på kronan. På den tiden var Hotel Byblos.
Men med Rio Real måste man nog säga, om du går, ta en sväng genom shoppen och upp i korridoren där, så hänger det en och annan tavla med lite celebriteter som har varit på besök. Så det finns nog en del historik.
Ja, men det får man säga. Hela den anläggningen utstrålar liksom Costa del Sols kärnvärden. Om Los Naranjos nu är lite grann svenskklubben på Costa del Sol, så är ju Rio Real lite som Marbella-klubben. Trevlig miljö, bra golfbana. Ja, bra. Trevligt. Mm.
Jag har en liten annan historia också. Jag vet inte om den är superintressant. Men om vi tänker oss IDTM. När man spelade själva tävlingen på La Quinta. Så lyckades jag med konststycket att vårat lag, eller det var inte bara jag som lyckades, vi var ju ett helt lag, vinna den här lite halvprestigefyllda tävlingen som Ajacto arrangerar för alla golfresearrangörer. Och det var ganska kul, vi gick upp, fick pris. Sen så vann jag också närmast hål, blev uppkallad igen. Och så hann jag precis sätta mig. Så säger mina lagkamrater att ja, men Johan, du vann längsta drive också. Så jag springer upp och hämtar priset för längsta drive också. Men det visar sig att det var Johan Hagenfeldt från birdie
som hade vunnit längsta drive.
Och inte alls jag.
Men de hade hört före honom.
De hade hört Johan.
Ja.
Och jag hade sprungit förbi honom.
Och du hade glömt av din råttfis ner i en bunker.
Nej. Jag hade faktiskt skrivit upp mig på tavlan. Så okay. Det fanns en chans i alla fall att jag på något sätt skulle ha kunnat vunnit längsta drive.
Ganska ofint.
Ganska ofint.
Tänga sig.
Ja. Alltså, och han kan ju inte ha förstått någonting.
Höll du tal också?
Nej, jag höll inget tal. Men sen så, i och med att Birdie, de var ju egentligen nästan på samma gata som Golf Precis tidigare.
Där Johan då var chef, ja.
Ja, och jag var ju tvungen att ta den där promenaden, Walk of Shame, ner och lämna tillbaka någon plakett och någon...
Väl hemma piqué, i Sverige.
Ja, väl hemma i Sverige. Någon piqué-tröja och det var lite alla möjliga grejer.
Det hade varit en fin trofé på kontoret. Longest drive Johan Hagenfeldt. Den skulle du haft på ditt skrivbord.
Ja. Så kan det gå tyvärr.
Ja, så är det. Väldigt fin anläggning i Rio Real. Riktigt mysig.
Jag tycker vi släpper den nu. Annars hade jag en historia till.
Nej,
så att vi ska hoppa
inga
den.
Mer
Vi går över till La Cala. La Cala är ju, det är kanske den största golfanläggningen på hela solkusten och en av de största i hela Spanien. Jag tror den och möjligtvis, vad heter den, söder om Alicante?
La Manga.
La Manga och La Cala konkurrerar väl lite om att vara den största golfanläggningen. Mm. De har 3 18-hålsbanor, jag tror även att den har någon 9-håls, 6-hålsbana eller sånt. Och de har ju döpt alla slingorna efter olika världsdelar. Jag vet inte om de hade planer på ytterligare då. Så att det skulle vara Australien och Sydamerika. Men nu är det Asia, America och Europe.
Ja. Jag vet ju att den var inte byggd så, utan den var ju byggd nord och syd.
Nord och syd först, initialt.
Och sen bytte de namn på dem när de skulle börja bygga den tredje, för det blir ju konstigt. Ja, den skulle kunna heta väst eller öst då. Mm. Men ja, huruvida det är så att det här är de första 3 av tilltänkta 5 eller 6, det vet jag inte riktigt. Antarktis.
Antarktis räknas, ja, det räknas som en kontinent.
Jag tror det.
Men det finns ingen golfbana på Antarktis.
Det ska man inte vara säker på.
Ja, då får vi kolla upp helt enkelt. Ja. För jag har ju någon gång sagt att jag har spelat på alla kontinenter.
Ja, det ser du.
Det kanske jag inte har då.
Skjuten i sank. Ditt rykte är skjutet i sank.
Ja. Hur som helst. Alla 3 banorna är på 100-listan i Spanien. Det går från 46. De ligger runt 46-45. Och det är väl inte så illa. Jag måste säga att det är ju få anläggningar som har 3 banor som är så pass högt rankade i Spanien. Eller det finns väl ingen kanske.
Just vad La Mangas banor är.
Det är faktiskt lite bättre rankade. Ja. Vad heter det? Syd och Nord är bättre och West är lite sämre. Eller vad den heter. North. Mm. De har ju det upplägget med olika vädersträck. Mm. Men vi har ju varit där allihopa. Vi har varit där tillsammans.
Ganska nyligen.
Ja.
Mm. Och spelat golf ihop till och med.
Ja, det har kanske vi också. Ja, det har vi.
Vi såg inte så mycket av varandra. För vi var på olika...
Ja.
Några var till höger och några till vänster. Ja, men vi startade samtidigt i alla fall. Mm.
Mm. Ja, det var en trevlig tur ner här i november. Och vi lyckades väl spela merparten av målen. Ja. Jag spelade inte... Så mycket av Asia-slinga, det har jag gjort förut, men inte den här gången.
Mm. Ja, jag tog en liten sväng runt bara med golfbilen. Ja. Vi började spela Amerika, så vi börjar med den banan. Jag kan ju tycka att det är också den första banan som öppnade som då hette... Det är antagligen
södra.
Nej, södra. Nej, vänta, norra. Ja, norra. Ja. Och sen öppnade Asia då, som var södra. Jag kan ju tycka att den är ganska maffig. Det här är ju alltså en amerikansk arkitekt som har ritat alla tre banorna, och han heter Campbell B. Robinson, och han har ritat massor med banor. Han har ritat La Reserva, som är väldigt högt rankad i Spanien. Prederey, som vi har i vårt program. Las Colinas, också en väldigt bra bana. Evian har han ritat om. Finca Cortesin. Och sen även Paleiro på Madeira och Elia Dia. Han har ritat väldigt, väldigt många banor. Vi behöver inte gå in på det. Men det här var hans första projekt i sitt eget namn.
Okay.
Tidigare så jobbade han under Robert Trent Jones.
Jaha, det visste inte jag.
Jag såg det nästan hela tiden. Att alla har jobbat i olika konstellationer. Och han hade ju rätt svår mark att jobba med. Mm. Man måste säga att han har ju lyckats rätt bra utifrån de förutsättningarna. För det här är ju det som man kan säga är solkustens dilemma. Eller också tjusning. Mm. Att det är kuperat.
Man kan ju säga om Rio Real då ligger på platten utanför Marbella med svagt kuperat terräng, så ligger La Cala rätt upp i bergen ovanför Fuengirola. Kan det vara 10 minuter, en kvart? Nej, det är nog inte mer än 10 minuter.
Ja, 10 minuter, ja.
Men det är otroligt kuperat terräng. Mm. Så att ganska bra gjort att få till de här banorna. Och Amerika är ju byggd på det viset att den är ju spektakulär. Men det är några hål där det är väldigt mycket. Alltså man slår ut jättehögt från ettan och sen så går det rätt bra ett tag. Och sen så har man den här långa, långa par femman nedför som är som en jätte. Så det blir några hål som är väldigt spektakulära. Medan de andra går mer på skrå och är ganska väl avgränsade. Så man känner det inte alls ockuperat som marken egentligen är.
Ettan är en ganska maffig par femma där man står väldigt högt. Mm. När vi spelade den där nerifrån. Och då får du en liten annan karaktär. Men det är ett bra hål, både ettan, tvåan och trean.
Bra öppning, absolut.
Väldigt bra öppning på banan. En del av femmorna blir ju lite som du säger, det där man ska försöka som, nu måste vi slingra oss iväg någonstans. Signaturhålet får man nästan säga, är den där lilla par trean på slutet, jag tror det är hål 16. Med
vattnet.
Ja, den är fin.
Det är en väldigt fint hål och jag upplevde det som att det hela tiden var ganska väldesignat i trots att det gick på skrå, att man hade en farlig sida och en safe sida. Mm. Så att man hade någon slags bailout area där man okej, men jag lägger upp den på högerflanken för då kommer den rulla ner, eller den kommer åtminstone vara safe. Vänstersidan, no. Där kan det gå riktigt illa faktiskt.
Ja, det är ju de där på femmorna där det var liksom ut med en järnsjua, rulla ner vad som helst och sen en wedge fram. Eller om man då som Brovall har sin 300 meters rescue, kommer du ihåg den? En liten drawer rescue som landade på 180 och sen...
Eller rullade 250. Nej, men jag ska säga, det var första gången jag var på La Cala när vi var där. Ja. Och det måste säga att man hade ju hört lite olika. Jag tror att självklart som alltid blir man ju väldigt påverkad av vad folk tycker, och det är ju helt dåligt baserat på många gånger hur de har spelat. Ja. Jag skulle väldigt gärna vilja spela de här banorna ett par gånger till. Mm. För det är många fina golfhål.
Absolut.
Jag brukar själv vara lite skeptisk till banor som har i sin egen marknadsföring att det är en fantastisk view eller att det är spektakulärt och så. För det brukar ofta vara banor som kanske som jag inte dras till, men här tycker jag håller med Johan, han har gjort väldigt mycket bra på den här marken.
Det... Verkligen. Sen så kan det gå lite, jag menar 18, det är ett speciellt hål, alltså det är en dåglig vänster där du slår ut en drive och försöker dra den lite, så kan den rulla ner, det är nästan som en skidbacke ner.
Jag Anders slog inte drive, men du slår drive för att nå fram till krönet eller?
Vi slog varsin rescue och så fick de bara rulla ner för backen. Mm. Men du Anders, Anders brukar ju sno längsta drive från dina medspelare, så det är ju inte så konstigt då.
men det kändes ju ändå som ett ganska speciellt avslutningshål.
Ja, visst är det.
Det blir väl lite kompromissen. Att man lyckas ofta i den terrängen kanske göra 15-16 riktigt bra hål. Och sen är det några hål som man känner så här.
Jag tycker ändå det är bra om man har den marken att göra parfummerna till spektakulära. För då får du ett val. Mm. De här då, det som vi gjorde där du fick väl slå wedge in på andra slaget på parfumma. Det var ju för att du ändå chansade med att försöka rulla ner den här. Man kan även slå rakt ut, rätt ner. Det finns ett risk och reward.
Jag tåade en rescue som precis smet runt ett hörn.
Nej, men det finns ett val. Så man, alltså en par fyra som bara är ner för, då blir det inget större val. Då slår man vad som helst och så rullar det här. Tar du lite risk så kan du få en belöning. Gör du inte det så kan du spela den på ett safe sätt.
Spela banan klokt och du kan komma undan med en bra score. Ja. Börja ta lite risk och det kan bli ju dyrt.
Ja, det är verkligen igel och streck som är med på skåkortet. Så på det viset tycker jag det är kul att göra bra par treer, par fyra på skrå och så låta då par femmorna ha de här långa grejerna, för där fyller om sin funktion. Så det har de gjort bra.
Om vi går in på Europa som jag tyckte egentligen att den var ju bra också. Det är bra öppningshål. Lite nedför. Jag gillar ju ofta när man får den här lilla extra skjutsen i öppningshålet att det är nedför, så att man inte börjar med ett tufft par fyra uppför och man känner sig som man slår som en bebis. Man vill gärna få lite extra meter. Annars är det ju där hål fyra som jag vet inte om ni kommer ihåg det. Det var man var tvungen att slå över på ena sidan och så var en bro över.
Och så tvärs över igen.
Är det inte bara svårt? Tycker du det är bra?
Nej, men jag tycker
det var jädra svårt.
Ja, men det var svårt, men det var ändå lite kul tycker jag det var.
Hade du slagit bort fyra bollar där hade du inte tyckt det.
Nej, men nu gjorde jag ju nästan birdie där.
Det är lite tur på utslaget.
Det är lite sådär, vart ska jag nu?
Nej, man var ändå tvungen att ha en ganska bra smäll för att sen tror jag hade en järn 5 eller en järn 6 in mot green. Så att det är ett ganska långt hål. Men jag tyckte ändå att det var rätt kul. Jag tyckte nog att Europaslingan var... Alltså de är egentligen ganska jämna. De är ju bra allihopa.
Oh, jag kanske är minst tilltalad av den. Jag kan tycka att man har lyckats lite mindre. Det blir lite mer spektakulärt på sina håll. Ettan med nedförslutet där man faktiskt kan då rulla hela vägen ner till green eller inte. Så att, jag kan nog säga att jag tycker att Amerika som slinga tilltalar mig mer. Den är mer fair. Den här blir lite mer spektakulär. Vilket kan vara roligt. Ganska svår på sina håll och väldigt utslagsgivande. Lite lurigare om man missar fairways. Ganska snabbt in i wasteland och sånt där. Men absolut. Fina utsikter. Trevliga golfhål. Ganska bra i konditionen. Åtminstone när vi var där var det en väldigt fin kondition.
Det här är ju den senaste banan.
Senaste tillstånd. Precis.
Och det är ju inte så många hus runt banan egentligen. Som det ibland kan vara i Spanien.
Nej, det får man väl säga på La Calla genomgående. Det är ju väldigt sällan man har bebyggelse i vägen.
Och hotellet i sig som ligger väldigt centralt har ju bara en dryga 100 rum. Jag tror 107 rum som hotellet har. Så att det är ju inget jättehotell. Klubbhuset är däremot relativt stort då, men det ska ju ändå serva 3 18-slingor.
Kan vi beta av Asia också innan vi pratar om anläggningen?
Ja, absolut. Tycker att det går lite...
Nej, jag tycker bara att du pratar som du spelar golf. Det är lite hit och lite dit.
Okej. Asia var då den andra...
Och gärna nerför.
den andra banan. Den är ju också kuperad. Men jag såg i alla fall... Vi spelar inte den nu. När vi var nere. Vi bara åkte runt lite snabbt. De gjorde reklam för att den banan har de inte golfbilskrav på. Utan där kan man, om man vill, så får man gå banan. Att det är något som man marknadsför är ju också lite tydligt att det här är banor som är ganska kuperade.
Europa utan golfbil, den blir svår. Den blir tung.
Det blir 9 år.
Ja, det blir 9 år, ja, precis.
Jag tror faktiskt att både Europa och Amerika kan vara rätt tuffa att gå. Ja. Nu vet jag inte ens om man fick det, utan det var Asia som de rekommenderade att man skulle kunna gå då.
Asia skiljer sig lite grann tycker jag mot de andra, för den är ju den här teknikbanan där ett utslag på många håll så är det ett utslag någonstans mellan 150 och 180 eller mellan 130-170. Alltså där ligger väldigt ofta de stora landningsytorna. Mm. En typiskt en sån bana som om man går ut och tycker att men här kan jag slå över allt det där med min driver, och så slår man bort bollen och så tycker man det var dåligt. Men hade man slått ut en järnfyra eller en rescue så hade man haft en stor fin landningsyta och en järnåtta integrerad.
Spelar man banan som den är tänkt så är det ju en bra golfbana. Ja. Det är det, jag tror att det är många gånger med spanska banor att man låter sig luras lite. Man tittar på yardagen, man tittar lite grann i hur layouten ser ut. Och så spelar man lite för aggressivt och det straffar sig ofta. Och så även här.
Den här är ju ganska kort. Den är bara 5400 meter från gul tee.
Ja, det ska tänka om lite när man spelar den typen av banor. Att man behöver inte vara för aggressiv.
Och jag tror att den som slår lite kortare tycker väldigt mycket om Asia. För den blir det är inte så mycket drama och du kan inte få ut så jättemycket mer av längden. Utan det gäller mer av ett planerat spel.
Och sen tillför den ju faktiskt, det vore ju tråkigt om det var en tredje bana som var ganska lik de andra två. Den här är faktiskt ett väldigt bra komplement till de två andra.
Även om den här, lik de andra, ligger i den kuperade terrängen, så är det den här banan som har minst, det har du redan nämnt lite grann i med det här med bilarna, men den är minst kuperad både när det gäller att gå, men framförallt när det gäller spelytor. För där är det hela tiden en tee, en liten svacka, ett landningsområde, lite bunkrar, en liten ravin som man går vid sidan av och sen kommer en green. Så du spelar i stort sett hela slingan på platt mark. Väldigt få snea lägen och sånt där. Så att annorlunda, lite småputtrig, väldigt charmig terräng och framförallt när det gäller själva layouten en avvikande från de andra två. Mm.
Nu ska vi inte ge några betyg än, utan det gör vi i slutet, men om man tittar på de här tre banorna så jag kan tycka att kombinationen de tre banorna tycker jag gör att det här blir en bra golfanläggning. Om jag skulle bara ha en av de här banorna, då skulle jag inte tycka att det var bra. För då vill jag ha en annan typ av bana. Mm. Men att det finns tre banor som är så omväxlande roliga att spela. Och några har, alltså när det är kuperat, det blir ju alltid brister på några hål. Men här, jag tycker att det är bra designat och det är framförallt så känns det ju som varje hål känns spännande. Det finns en utmaning i varje hål.
Det blir som en komplett golfdestination snarare än en till golfbana.
Och det är just att det är också just det här att det är tre banor. För hade det bara varit ett golfhotell och en bana, då hade jag tyckt att det varit, nej men det är lite för kuperat.
Då finns det alternativ.
Det är rätt fantastiskt egentligen som du säger. Tre golfbanor, ett klubbhus, samma cademasteri och samma utgångspunkt. Det är inga shuttles. Man kör en liten bit med golfbilen för att starta ettan på Europa ner förbi där.
Det var rätt förvirrat var man skulle någonstans faktiskt. Ja. För det tog en stund innan jag fattade.
Men det var också mörkt när vi startade.
Ja, så är det.
Men oavsett vilken av banorna man spelar.
Så jag tror Anders, nu har jag ett vagt minne av att körde inte vi runt på parkeringen och träffade en snubbe?
Gud vad hemskt.
Jag tyckte ändå att det var ganska roligt. Eller det var inte roligt, det var ju hemskt. Anders har ju varit där flera gånger tidigare och jag har varit där, bara besökt anläggningen. Så han vet ju hur man ska ta sig till första tee och kör upp och kör vilse på parkeringen.
Det borde ju förstått när du och jag hoppar in i en golfbil och alla andra redan är iväg. Det bådade illa liksom. Ja. Nej, jag och Johan, det här kommer aldrig gå bra.
Men det gjorde du inte.
Nej, det gjorde du inte heller. För vid något tillfälle så tänkte vi så här, nu är det fan stopp här. Vi måste vända för vi är helt fel. Vi måste åka tillbaka. Och du girar runt och kör på en golfbag som står, som någon har då tagit av från själva
golfbilen
och ställt för att placera då i bagageutrymmet. Och då är det ett sätt med Honma.
Jag såg ju henne när jag skulle göra min U-sväng och tänkte men jag får nog runt. Nu är det bråttom och jag kan nog. Och så missbedömde jag helt svängradien. Så att det blir så där absurt att jag kör sakta, sakta, sakta. Och sen så blir det en liten gas och bara knuffa till. Hon trodde att jag körde över en klubbor med vilje. Ja. Och blir helt
nu kör du visserligen inte över dem. Men de välte, slog i asfalten utan headcovers. Och det här är extremt dyra golfklubbor. Jag har träffat på typ asiater som har homma som kostar 5-6 tusen dollar, alltså 60 tusen spänn för bara en klubba. Och hon blir totalt, are you crazy? Ja. What are you doing?
Väldigt, 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 väldigt arg.
If my husband was here.
He would kill you.
He would kill you. Oh, så att vi utbyter då massa lappar och vi ber om ursäkt. Men det roliga var att hon gav sig aldrig. Nej. Du säger så här, oh, I'm terribly sorry. Sorry doesn't help me. Sorry. No, why you say sorry? You're not sorry.
Ja, det slutade med att jag fick ge henne mitt visitkort och säga, är det det minsta? Jag lovar, jag betalar. Mm. Där någonstans så gick hon i alla fall över från råskäll till ett litet muttrande.
Nu ska vi inte göra den här historien värre, men det slutar ju någonstans med när vi är ute på banan.
Då kommer de ju.
Ja. Då kommer de och då drar vi. Ja. Vi spelar inte ens klart.
Vi slår ut på sista hålet, kör fram, snor bollarna från grinden och bara drar i full fart för att slippa facea den här galna. För då hade hon med sig sin man ännu också. Galnare man. Ja, nej. Det är inte
som
lätt att vara
på toren. Som leta efter en svensk som hade kört över hans honnaklubbor. Ja.
Men Golfresepoddens rekommendation till våra kära lyssnare, det är att kör ni vilse, var försiktiga med golfbilarna på parkeringen. Det kan finnas en argsint honmaägare där ute och det är ingen rolig upplevelse.
Bra. Jag tycker nästan att vi är klara även med den här destinationen.
Ja, vi har inte lovordat hotellet.
Det borde vi göra.
Jag tycker vi borde göra. Ja. Jag måste säga att det var väldigt trevligt upplevelse.
Ja, det är väldigt mysigt. Mm.
Om man nu ändå ska bo där och vi pratar om att det är som en destination. För många gånger känner man att man kanske måste åka ut på andra ställen och se, liksom, se annat. Men här får man väl ändå säga att här bor man bra, spelar bra, äter gott och har ett trevligt spa. Ja.
Och extremt spanskt. Jag älskar ju det här när man har en matsal, funkar, det är frukostbuffén och det alltihopa. Och så har man byggt den här alltså hela hotellet är ju lite haciendastil med en innergård med lite, är det en fontän eller är det bara jag som tänker dit en fontän? Ja, men det är en sån här charmig innergård med lite stolar. Man kan sitta och dricka ett glas vin. Ja, precis. Ja. Och sen så har man en stor bodega under som man kan gå in och käka tapas om man inte vill ta sig ner till Fuengirola och äta spansk mat och få den här mysiga miljön. Nej, jag tycker det är jätteläckert.
Ja, det är bra. Det är riktigt bra.
Då är det dags för Martin förklarar vårt relativt nya inslag där vi har en gästartist, Martin Dahlström. Hej Martin.
Hej Anders.
Du börjar bli varm i kläderna, det är tredje gången.
Ja, tredje gången jag får här. Ja, roligt.
Vi känner att vi har gjort det ganska sådär begripligt i början. Bara så du vet så kommer vi att göra det här än nördigare och än krångligare för dig att besvara. Men du får en chans till, för idag har vi ett ämne som vi tror att du har koll på.
Okej.
Okay. Idag ska vi snacka, Johan.
Dimples och lite bollstorlek.
Ja. Regler kring boll, typ, och någon historik eller sådär. De flesta av oss känner till det där med att gamla bollar blev hackade och flög längre. Men nu så ska vi inte ha det så flummigt, utan nu ska vi gå hardcore fakta och därför är du här.
Ja.
Kort, du jobbar med oss här på Out of Bounds och du har ett förflutet som domare och tävlingsledare och lite sånt.
Stämmer bra det.
Golfnörd som alla andra och... Tror vi. Du har i alla fall fått bli expert här i golfresepodden.
Precis.
Då kör vi.
Ja. Dimples.
Dimples.
Vad är dimples och hur kom de till?
Ja, dimples är ju de här urgröpningarna i bollen.
Ja.
Som ju visat sig ha en stor effekt på hur bollen flyger.
Mm.
Utan de här dimples så skulle bollarna flyga väldigt oregerligt. Mm. Och,
väldigt kort också. Tror jag.
Väldigt kort, ja. Precis, för det skapar ju, det handlar ju, jag är ingen fysiker på något sätt, men det handlar om lufttryck runt bollen
och
aerodynamik och allt sånt där. Så det blir, så att dimpelsen gör att bollen hålls uppe i luften längre och flyger lite bättre.
Det är som det där vi alla har hört och tycker att vi förstår tills vi börjar fundera på det, då förstår man ingenting alls. Typ som att flygplan egentligen sugs uppåt på grund av vingens grej istället för att flyga som man tänker. Ja. Man vill inte tänka på det, för då vågar man inte flyga, inte heller slå till golfbollen. Nej, men okej, det där känner vi till. När ungefär var detta då? Är det...
det är väl runt 1700-talet som man började inse att om man har lite mönster på bollen så hjälper det. Man hade ju en gutta perkaboll som det hette och den var ju slät från början. Mm. Men så upptäckte man att vartefter de blev begagnade och lite skavda och sådär så såg man, titta den där flyger ju bättre.
Mm. Favvobollar.
Ja, precis. Mm. Ja.
Jag har hört till och med att spjutkastare ett tag använde spjut som var lite knottriga.
Det tror jag fortfarande.
Ja, det kanske de fortfarande gör. Ja. För att det ska bryta i den här aerodynamiken ska bli bättre och flyga längre.
Att man labbar med det inom allt möjligt. Alltså även moderna fotbollar var ju lite med hur många sömmar och sånt där för att de ska få olika
skruv
och grejer.
Snart får vi nog bilar med dimples.
Ja, kanske. Ja. Nu ska ju inte bilar lyfta kanske.
Nej, men, nej.
Ja, men hur är det då? Finns det några regler för hur många man får ha? Eller
ja det ska vara mellan 350 till 500 dimples. Man får inte ha för många och man får inte ha för få. Eller. Men det är
ett tag var det väldigt trend, var det inte det? Många bollar hette det, alltså de hette Titleist Balotta 392, ja, för det var 392 dimples, eller Dunlop DDH 500, för den hade max dimple. Det var väldigt mycket med dimple.
Det var ett otroligt fokus på dimples.
Istället för runda hade någon aerodynamiskt formade för att få plats mer och sådär.
Jag vet att Uni Royal hade ju sexkantiga dimples, eller åttakantiga, sexkantiga tror jag de var. Och det skulle ju göra att bollen hade längre carry. Så när de här gjorde sina studier så visade de alltid på att jo, men hade du spelat med en Uni Royal då hade du inte hamnat i vattnet för att du hade carrat lite längre.
Men det måste väl, liksom allting annat, Martin, vara en hel del marknadsföringshokus pokus, ursäkta uttrycket. Och storlekarna, nej, det egentligen spelar ingen roll, för får det bara vara 500 då kan de inte vara större än så. Nej, och ska det vara minst 350 då kan de inte vara mindre än så det sätter sig själv. Ja.
Jag har sett en, jag vet inte om ni följer, det finns en YouTuber som heter Rick Shields som är väldigt populär, han är ganska stor, jag tror han är större som håller på med om golf på YouTube. Han är britt och han är PGA-pro i grunden, men han tar in massa lite halvobskyra utrustningar ibland. Och han har hittat en boll som är... som dimplesen är olika på, så att det är, om de är djupare eller mindre på en, liksom som en, i omkretsen på en boll i ett led. Mm-hmm. Och sen så är de annan form på sidorna. Mm-hmm. Så när du pekar upp bollen så ska du peka upp den så.
Så ska den gå rakare.
Så går den rakare. Men han har testat det och han tycker det är så att den där skar jag ut mycket, men så bara, den funkar.
Det ska testas.
Olagligt självklart, men det säger lite om hur formen på dimples faktiskt kan fungera. Ja,
för så är det när man testar bollar, då testar man dem med maskiner med spintal och sånt där, så försöker man fuska med dimples, då blir de underkända av den anledningen att de inte uppför sig aerodynamiskt korrekt.
Ja, exakt.
Vad bra. Ja, men då har vi nog fått koll på dimplesarna. Har du själv någon preferens? Spelar du gärna med många eller få eller fyrkantiga?
Ja, jag vet inte vad det är för antal på dem. Jag har inte grottat ner mig så mycket i antal dimples och hur det påverkar mitt spel. Men jag spelar väl på de bollarna som alla gör.
Ja. Okej, lycka till med ett golfspel där ute oavsett ni har många eller få dimples. Vi tackar Martin för den här kunskapen. Ja. Välkommen åter.
Tack
Martin. Vi går över till vår sista destination då, som är Mischas, som är en 36-hålsanläggning. Jag har faktiskt inte själv varit där.
Oh, en gammal favoritbana.
Ja, den har funnits väldigt länge.
Anläggningen har funnits väldigt länge. Det var en
inte mitten 70-tal någonting. Ja, och så byggdes den väl. Det kanske du kommer fram till i din faktakoll här, men mig, som jag minns det, så var det två banor väldigt tidigt, vilket var ovanligt på den tiden. Alltså
rejäl satsning.
När jag var liten så var ju en golfbana 18 hål punkt. Fanns ju liksom inga 36-hålsanläggningar, men
det var väl bara några år mellan de här banorna.
Väldigt tidigt uppe som en med två bra fullsize golfbanor.
Det här är ju då Robert Trent Jones senior som har ritat banorna, och alltså Robert Trent Jones återkommer ju ganska ofta i våra program just för att han har ritat väldigt många banor och han gör det väldigt bra, så att det är ofta banor som man vill prata om. Han har lite sån här hans filosofi är ofta att det är väldigt mycket hinder framför faktiskt. Det är, ofta ska man vara lite lång. Men också det här att man ska, det ska vara svårt att göra par och lätt att göra bogey. Mm. Så att man ska inte bli så straffad. Men det ska inte vara helt lätt att göra par, men du ska alltid kunna gå därifrån med en bogey. Jag har förstått som att det är ändå en hel del vatten på den här banan. Och jag vet inte hur vanligt det egentligen är.
Du vill börja med Los Lagos.
Ja, Los Lagos. Ja. Mm. Ja. Mm. Du har spelat den.
Jag spelade den ganska nyligen faktiskt. Mm. Och jag ska väl och säga att jag... Det var en sån här bana som jag har sneglat på från motorvägen. Mm. Som man har susat förbi och känt att... Den där vore nog ganska trevlig att spela. Mm. För den ser ganska öppen och generös ut, det man faktiskt ser från vägen. Och så fick jag tillfälle att spela den här för inte så länge sedan. Och när man kommer upp så är det ju ett härligt klassiskt gammalt spanskt klubbhus. Mm. Med en bocadillo och en cortado på morgonen. Och sen en liten några utslagsplatser och slår ut bollar. Och sen så startar faktiskt en ganska trevlig upplevelse. Jag tycker att det var en av de banorna som jag personligen rankar absolut högst i området. Just för att det är väldigt bra golfhål. Den är generös. Men ändå utmanande. Mm. Och det här som du sa, lätt att göra bogey, svårt att göra par. Det stämmer väldigt bra. Jag var oerhört positivt överraskad över layout. Nu var skicket råkar vara bra här också i fina griner, men just att det finns så mycket yta. Mm.
Den är väl relativt stora griner för att vara en så pass gammal bana. Och nu, Robert Trent Jones jobbar ju mycket med grinområdena, bunkerområden och sånt. Men jag läste någonstans att det är hela 9 sjöar. Och det förvånar mig lite i den här regionen. För det är ändå som Spanien är ju... Nu behöver man många sjöar för att kunna bevattna, antar jag. Men att hålla 9 sjöar levande i Spanien kanske inte är det enklaste alla gånger.
Och det gör sig faktiskt påmint. För när jag var där då har det varit vattenbrist under ett tag. Då blir det en annan typ av... Mm. Då ser du halvfulla dammar.
Dammar och så, utan vatten i.
Ja. Mm.
Det är ju...
Lätt att gå, ska man väl tillägga, för de som inte har varit där.
Den här ligger ju också upp då från Gerola-aktigt, en liten bit upp i bergen. Men är ju inte alls så kuperad terräng som det är kring La Cala, utan det ligger ju liksom som på en liten platå nästan, kan man säga.
Det här är väl ganska platt.
Så det blir ju platt, va?
I de här sammanhangen väldigt platt.
En liten dal, ja.
Men den är extremt, den var extremt lång från gul. Den var 6,3 från gul.
Mm. Ja, en tuff bana.
Och 5,6 då från blå. Så att jag antar att du spelar blå, för du brukar inte gilla att spela långt.
Vi spelade faktiskt gul och nu är det så att när du har en bana där du faktiskt känner att du kan spela ut så blir det ett visst typ av spel. Jämför med La Cala där du många gånger känner att här är en järnfälla ute. Ja, här, man kan spela en annan typ av golf. Jag upplever det som lite befriande eftersom man har en tendens annars att stå och droppa någonstans i... Mm.
Ja, nej, det är fint. Och Los Olivos-slingan som jag minns, det är ju ganska lik. Alltså jag har lite svårt att hålla isär hål. Nu har inte jag spelat det på jättelänge, men för mig är det samma sorts miljö och samma sorts hål. Kanske att då det är lite A och B-bana i utmaningen och i hållängderna och sådär, men ändå och så lite mindre vatten då istället de här olivlundarna då, men ganska lik karaktär ändå. Mm.
Väldigt lika. Jag var, tog en golfbil och åkte och tittade faktiskt. För jag har inte spelat det, men jag uppfattar det som att det är de har fler runder på den banan än vad de har på Los Lagos. Och just för att den är lite kortare, men det är precis lika fin layout. Mm. Men däremot är det nog lite lättare.
Mm. Jag tänkte lite på det här, för Fuengirola ligger ju inte så långt därifrån. Mm. Och nu vet jag inte hur långt du bor ifrån Fuengirola, det är väl en bit i alla fall.
Ja, det är lite bit.
Ja. Men det anses ju vara den här svensk byn eller svensk staden nummer 1. Och jag läste någonstans att det var 40 000 svenskar som bodde i Fuengirola. Nej, på Costa del Sol. Mm. Och det är ju rätt många. Mm. Och att de, just i Fuengirola så har de också den svenska skolan, svenska kyrkan, alla de här bitarna. Så att svenskarna har blivit som en egen community som inte beblandar sig med spanjorerna och fått utstå en del kritik för att de är anses vara lite sådär suspekta. Jag vet inte om det stämmer. Jag läste någon artikel om det där. De har ju också en egen tidning där nere som heter Costa del Sol-magasinet och sådär.
Det ligger nog säkerligen en hel del i det. För det är, men under så många år som svenskar faktiskt har varit nere på kusten. Så, men jag tror att det har nog hänt en del sedan dess. Du tar ju alltså därifrån till Estepona så hittar man nog ganska mycket svenskar under... längs hela kuststräckan nu.
Jag skulle också vilja säga som så att det bor ju mycket svenskar på Costa del Sol, likt som det gör på Costa Blanca söder om Alicante. Men jag tror nog att utspritt över hela kusten så ligger det nog inte så mycket i det. Jag menar, det finns ju engelska radiokanaler och svenska radiokanaler och tyska radiokanaler och finska radiokanaler och tidningar och magasin och grejer. Jag tror nog att det finns en liten koloni i Fuengirola just som inte finns i Estepona, där det också bor mycket svenskar. Eller i Benalmandena eller i Marbella eller någon annanstans längs med kusten. Närja för den delen. Just i Fuengirola, eftersom det traditionellt är så tror jag att det finns kanske ett litet sting av svenskhet och svensk community just i Fuengirola som sticker ut bland resten av kusten. Det kan nog stämma.
Startade ju tidigare också.
Ja, lite så. Kanske ungefär som det finns i Torrevieja. Ännu mer än i Marmenor eller Alcazares, där det också finns svenska. Liksom den här, där svenska kyrkan är, svenska klubben och hela den här biten.
Medan många av dem som kanske är första gångs investerare i Spanien hamnar kanske lite mer neråt, säg från Nueva Andalucía ner till Estepona.
Okay. Du har inte berättat jättemycket om dina besök på svenska klubben, så att det är alla som är nere på Costa del Sol hänger väl inte på svenska klubben i Fuengirola om man säger så?
Nej. Det har faktiskt inte varit.
Nej.
Nej, jag bara tänkte, för det verkade som att det blivit en egen community där det heter som Pelles plåtslageri och Mattes...
Men sånt är det mycket på hela Costa del Sol. Man går ju gärna till en svensk tandläkare.
Då vänder man sig ju bara mot svenskar och många bryr sig inte ens om att lära sig spanska, utan man fortsätter med en kombination av engelska och svenska. Då. Men vi släpper den biten och vi går in på de här slutpunkterna.
Är det summeringsdags?
Ja, det börjar bli det. Vi har börjat tappa. Ofta så spelar vi in så långa avsnitt så att vi har aldrig med den här uppmaningen att man ska kontakta oss via våran mail om man har frågor.
Men så klipp inte bort den här gången då, så tar vi den igen.
Ja, jag tar den på en gång då.
Ja.
Vi vill gärna att ni skriver lite vad ni tycker om våran podd såklart, men även ger oss lite uppslag om olika saker som ni är intresserade av. Och då ska ni mejla till golfresepodden@golfplaisir.se.
Ja.
Sen har vi en ny grej. Jag kanske ska ta det.
Du kan ta det Johan, så kan du få andas en gång.
Okay.
Eftersom det är du som är huvudpersonen. Golfplaisir testar. Mm. Ja, det är en första avsnitt i en serie filmer som vi hoppas kunna spela in. Vi kallar det för Golfplaisir testar och vi har då våran stjärnskådespelare Johan Kullenberg som är ute på äventyr. Du har fått med dig Jakob Sjöman och ni försöker gå på djupet och testa av allt ifrån juicen i frukostmatsalen till receptionistens svar på korkade frågor och så vidare.
Och det där lägger vi ut på våran YouTube-kanal.
Mm.
Men för de som inte är så bevandlade med YouTube så kan man säkert hitta det på vår hemsida också, för det kommer läggas ut där också.
Och det första avsnittet är nu live?
Ja, det kommer vara live när det här sänds i alla fall. Ja. Och det är Monte Castillo.
Mm. Gör gärna så att ni går in på golfplaisir.se och letar reda på Golfplaisir testar, så ska ni få se när Johan gör det vi gör här i podden, fast live liksom, med bild och allt. Får vi se om ni tycker det är underhållande. Och varför inte lägga in lite tips på golfresepodden@golfplaisir, vad ni vill se Johan nästa gång, så ska vi skicka ut honom och Sjöman och testa av något mer resmål.
Ska vi då gå in på de klassiska punkterna istället?
Ja, vi börjar med tvillingarna.
Mm.
Ska jag börja den gången?
Ja, gör det. För du brukar försöka bli negativ på slutet.
Ja, nej, då ska jag vara positiv.
Den uppenbara tvillingen, och vi var inne på den lite grann här när vi pratade svenskheten och koncentrationen av svenska, det blir ju ändå Costa Blanca på något sätt med allt då ifrån svensk täthet på gott och ont med svenska samlingsplatser i Fuengirola kontra Torrevieja, men också variationen av extremt kvalitativa banor som det finns på Costa Blanca. Så här om man skulle kalla det för Costa Blanca då, hela vägen från Alicante ända ner till Murcia eller La Manga-området, så är det mycket golfbanor, det är många som är väldigt bra. Det är några som inte är fullt lika högt rankade, med all rätt. Det finns lite höga berg och vackra byar om man kör inåt. Man får köra lite längre när man är i det här. Och framförallt får man inte köra för långt söderut. Och det finns härliga kustområden. Spanskhet i vissa byar. Väldigt internationellt i andra. Så att Costa del Sol och Costa Blanca, det blir mina tvillingar.
Jag tycker det låter som en jättebra tvilling. Jag har tänkt mer på Rivieran. Men Costa del Sol, Rivieran, nu är Rivieran lite lyxigare, eller lyxigare ska man väl kanske inte säga, det är väl väldigt lyxigt många gånger i Malaga-området också, men det är mer strandpromenadsaktigt med Cannes och Nice och hela den här biten, men däremot själva terrängen i sig är ganska lik, det är rätt kuperat, det är en hel del golfbanor, det är bra kvalitet, det är en del som är mindre bra, en del som är riktigt jäkla bra. Och det är väldigt få banor som går hela vägen ner till kusten. Alltså går ner till havet. Eller där är väl nästan inga. Det är en hel del bra designers, och det är det även på... Alltså det, golfmässigt och landskapsmässigt så är det ganska lika. Så att jag tycker nog att det skulle kunna vara en ganska bra tvilling. Och jag tror att den som gillar Costa del Sol kommer också att gilla Rivieran. Så att de, på så sätt så tror jag de funkar ganska bra. Man kan få genuint bra spansk mat. Man får genuint bra fransk mat. Så att på så sätt så är det ganska lika, trots att båda områden är väldigt turistiska.
Ska vi sätta ett betyg också?
Jag tänkte att vi skulle låta gästen börja.
Okej. Okay.
Ja. Vad säger
tycker du om ditt andra hem och områdena där i kring?
Nu har jag lärt mig tycka om det här området väldigt mycket. Betyget är generellt för hela kusten eller för...
Du väljer själv.
Ja. Jag måste säga att jag ger den här kuststräckan ett väldigt högt betyg. Och det kanske inte för att den är den charmigaste delen av världen man har varit i rent som kuststräcka. Men kombinationen av att ha väldigt nära till både skidåkning eller till Atlantsidan, ha golfen, ha maten, bergen, byarna, så måste jag säga att när vi ändå pratar 4 timmars flygresa så får man väldigt mycket här. Så jag ger en 4 starka golfbollar. Är det golfbollar eller är det golfklubbor?
Du ska säga mellan holding one och triple bogey. Alltså birdie tror jag du är inne på ungefär.
Ja, jag skulle nästan säga för att säga en tap in birdie. Så pass bra.
Tap in birdie, det händer ibland. Det är ett vanligt betyg. Det är svårt att gå till igel.
Men det är en bit dit. För då skulle det kanske vara lite mer kring miljön. Men som sin helhet...
Jag hade då ett par på tungan, men jag blev såld av Peters beskrivning. Men fick in skidåkningen och bergsbyarna och alltihopa. Och jag älskar ju Spanien. Och
lite sangria kanske också.
Sangrian, icke förty.
Med kava.
När jag var ett par månader gammal så flög vi ner. Jag är uppvuxen mina första år i livet i det här området. Även om det såg väldigt annorlunda ut i Torremolinos 1968. Men nej, du sålde mig på den. Jag hakar på tapping bird. Det är det värt. Då ska vi se, vad har vi kvar innan vi kan trycka på knappen? Vi ska ge bort en kampanjkod, eller en rabatt va?
Ja, det stämmer.
Ska vi försöka? Vi ska ju ha sagt att vi ska inte köra reklam här, men man ljuger ju inte om man säger att när man åker till Costa del Sol så är det smart att köpa i paket. Det kan jag väl säga utan att vi blir alltför präglade av våran sponsor. Att bara hocka in någonstans och åka upp och knacka på dumpa en golfbana.
Det kan bli ganska dyrt.
Det gäller att hitta antingen kampanjer om någon bana har det i något bokningssystem eller sånt. Eller med fördel färdigpaketerade lösningar där man bor och spelar på den egna anläggningen. Rio Real som vi har pratat om och La Cala är ju två exempel. Är det våra rabattkoder? Nu blev det ju reklammässigt, jag är ledsen för det. Men där får man ju mycket för pengarna jämfört med man styckköper. Så att greenfee-priset på Costa del Sol är högt, men det behöver inte bli så dyrt om man hittar ett sätt att ta sig dit som är funkis. Och då glider jag rätt in på rabattkoden som den säljare man är. Det är två koder.
Ja, faktiskt den här gången, vi brukar ju ha en kod. Men jag tänkte att vi gör en kod för golfplicir och en för outfans. Vi har ju ändå två olika sponsorer. Så att om jag drar golfplicir-koden så får du ta outfans-koden.
Tjena det.
GRP La Cala, 500 kronor rabatt om man bokar före 31 mars 2020. Och det gäller då givetvis även för bokningar som är till hösten.
Och då så säger jag att förutsättningarna är samma sak med Autobounce, men den heter GRP Rio Real. Och då får man 500 kronor rabatt på en paketresa till Rio Real. Mm. Där man bor och spelar på Rio Real. Ja. Eller bor och spelar på La Cala. Mm. Härliga ställen, härliga upplevelser att vänta. Peter, tack för att du var här.
Mm. Tack för att du fick komma.
Därmed säger jag väl tack för idag och slut för idag.
Tack, Johan. Tack allihopa.
Tack så mycket.
Tack.